om sedan dess?
Det senaste jag har sett, det var att en sydkoreansk parlamentariker som har besökt Ukraina har fått träffa de här två nordkoreanska soldaterna. Den ena av dem uppges enligt den här parlamentarikern vilja komma till Sydkorea. Och där är han ju välkommen. Den andra bad att få tänka på frågan för att överväga vad han egentligen vill. För det är ju en fara för deras nära och kära på hemmaplan i Nordkorea. För om man åker till Sydkorea, då räknas ju det som ett avhopp och att man har förrått sitt land.
Tack så mycket, Anders.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Och så en rättelse. I en tidigare version av det här avsnittet sa vi att Sergej Shoigu är ordförande i det ryska säkerhetsrådet. Rätt är att Shoigu är sekreterare och leder arbetet i rådet. Rättelsen gjordes den 27 mars. Programledare var Robin Olin, gäst Anders Ask. Producerade gjorde Stina Fischer.
Klockan blir 5 och vi ska få en nyhetsuppdatering i P1.
Klockan är 5 här i Ekot. En explosion har inträffat i ett trapphus i de östra delarna av Malmö, skriver polisen på sin sajt. Explosionen har orsakat materiella skador men inga personer har kommit till skada. Nationella bombskyddet är nu på väg till platsen. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan misstanke om brott, precis som de tillåts göra med myndiga personer. Rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda såna här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
När det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna.
Reporter Simon Andrén. Migrationsminister Johan Forssell utesluter inte att personer som ska utvisas från Sverige kan komma att skickas till italienska migrationscenter i Albanien. Det sa ministern till TT igår under sitt besök i Italien. Forssell träffade Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi i onsdags då de bland annat diskuterade Italiens avtal med Albanien. Ekot klockan 5 med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
I Vetenskapsradion om en liten stund möter vi mannen som varit professor i Uppsala och Stockholm och domare i Högsta domstolen. Numera arbetar Bertil Bengtsson, 98 år, bland annat för Justitiedepartementet, och han arbetar helst på tåg.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. I appen Sveriges Radio Play.
Där hittar du det här avsnittet från klockan 6 lördag morgon. Och vill du lyssna i kanalen P1 är tiden klockan 5 söndag eftermiddag.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vitt jag kan se. Och då kan åka norr och söderut och fråga om hur är vädret.
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt på tåg.
Bertil Bengtsson har årskort i första klass och kan hoppa på vilket tåg som helst. Häromdagen var han med på en dragning för justitieministern om digital kommunikation i försäkringsfrågor. En resa till Stockholm alltså, som så många gånger förr, så nu vill han se något annat.
Då tror jag nog att vi åker till Gävle ändå. Det är lite roligare.
Okej, då åker vi till Gävle.
Vetenskapsradion hänger med på en tur med Sveriges meste jurist och kanske meste tågresenär. Jag heter Camilla Widebeck.
Oj, det var ganska mycket folk.
Nu ska vi sätta sig vagnet till en försäng. Då går vi i den här riktningen. Vi ska väl hitta en plats på bevidnande.
Bertil Bengtsson har varit professor i juridik i Stockholm och Uppsala. Arbetat med lagstiftning och utredningar. Skrivit Sveriges första bok i miljörätt. Och 34 böcker till. Och varit domare i allt från Alingsås tingsrätt till Högsta domstolen.
Här brukar jag sätta mig där det är fullt. Men då har du...
Jag kan sitta där, det går ju bra.
Ja, du har sett det.
Det här tåget har inga riktiga förstaklassvagnar och det är fullt med folk. Bertil hamnar på en plats vid trappan med ryggen mot fönstret.
Men hur ska det gå nu då? Du hänger ett bord och jobbar vid.
Nej, det har jag inte. Det brukar gå bra ändå.
Pappren om hållbara försäkringar i en blå plastmapp har han i knät. Och här, liksom på många svenska tågsträckor, vet han precis när man bör titta ut och när man kan jobba.
Du kan titta om jag åker förbi Salsta slott och man är intresserad för slott. Sen åker man in i en ganska stor skog och där är det inte mycket att titta på. Så då har jag fram arbetet.
Men Bertil, de frågar ju ibland till exempel, hur har vi blivit så gamla? Och det vet ju inte vi. Men jag tror ju väldigt mycket beror på att vi har gått så förskräckligt mycket.
Hemma i lägenheten i Luthagen i Uppsala några dagar tidigare träffar jag Bertil Bengtsson och hans fru Solveig. Hon är lite äldre, fyllde 100 2024 och ställer fram kaffe och kaka på matsalsbordets vita duk.
Bertil går ju, för det är inte många år sedan du gick en 7-8 mil i veckan. Nu är du ju nere bara på, kanske kommer du upp i en mil i veckan nu?
Ja, nej, det är inte skillnad.
Och varit nyfikna. Du har alltid varit reslysten och nyfiken.
Ja, just det. Jo, bra.
Så det där.
Vi tillhör ju en generation som gick väldigt, väldigt mycket som barn. Det var ingen som skjutsade oss någonstans. Jag var enda barnet och fick följa med mina föräldrar på långa promenader. Och bara jag fick prata så glömde jag att jag hade tid. Så att det stämmer ju så att det, som du säger. Sen var jag orienterare och så gick jag mycket så att, och det kanske har gjort något, varit nyttigt nog.
Bertil och Solveig har känt varann sedan 40-talet. Hon har jobbat som sekreterare och som lärare och det trivdes hon bra med. Men sen gick hon i pension på 90-talet.
Och det var så konstigt för när jag pensionerades nu. Hela världen öppnade sig och jag var så lycklig. Jag hade ju studentbetyg så jag kom in överallt. Så jag anmälde mig till konstvetenskap. Det öppnade sig verkligen en ny värld. Och sen när Bertil pensionerade sig så han var inte ett dugg lycklig. Han hade separationsångest.
Men jag trivde så väldigt bra på domstolen så att alla som pensionerade sig var egentligen olyckliga. En advokat kan trappa ner, men en domare får säga ju och då var pensionsåldern 67 år nu. Jag hade den blivit lite högre, men fortfarande så är folk ledsna när de har...
Men sen kom ju det här förfrågan från Luleå.
Ja, då blev Bertil Bengtsson professor i Luleå, vilket han fortfarande är på 10%. Men bäst har han trivts i domarrollen.
Det roligaste har ju varit i domstolarna, jag brukar säga det, att jag egentligen aldrig haft en tråkig dag i domstolarna.
Men som professor däremot?
Det är långt tråkigt, för man har inte så mycket kontakter med kompisar. Och sen har man blir rätt trött på ett ämne också. Och det typiska är att jag tyckte det var roligt att skriva om någonting som inte har blivit så mycket behandlat i litteraturen. Men sen jag håller på med det och skrivit lite grann om det, så var jag ganska trött på det, har gått över till ett annat ämne. Så det har blivit en hel del böcker, men inga vidare böcker, ganska ytliga. Och jag brukar säga det, att jag har haft lätt att skriva men svårt att tänka. Och du vet, det är ju ett handikapp hos en professor att han har svårt att tänka.
Nog verkar han ha tänkt en del. Sen debutboken Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv kom ut 1962, som följts av 34 till. Ibland har han varit pionjär.
Jag var ju mycket miljöintresserad och jag skrev den första lilla läroboken i miljörätt, och sen kom det andra som skrev bättre saker. Men jag var mycket engagerad i det, och nu så är ju intresset för biologisk mångfald och sånt, det sjunker. Det gäller det äganderätten framförallt för skogsägare och andra fastighetsägare. Så att inställningen har ändrats alltså på senare år. Och det är nu själv för att alltså mycket som jag har skrivit, jag har gjort för den gamla, så att säga. Jag tillgör den här miljöintresserade generationen som nu inte har mycket att säga till om.
Många svenska jurister känner eller har träffat Bertil Bengtsson, och jag är förvarnad av några om att han själv ogärna lyfter fram sin betydelse. Men jag vill höra när han tycker att han har gjort god nytta under sin långa karriär.
Jag var ju referent, alltså den som skriver domförslag och så i det största mål som HD någonsin har haft, så kallade skattefjällsmålet som rörde samernas rätt till vissa fjäll i norra Jämtland.
Skattefjällsmålet inleddes i tingsrätt 1966 och var inte avgjort förrän 1981, då i högsta domstolen, där Bertil Bengtsson var ett av justitieråden.
Samerna har med urgamla handlingar försökt att bevisa att skattefjällen är sameland, men högsta domstolen slår fast att samerna har bara nyttjande rätt enligt svensk grundlag. Staten bestämmer över marken. Eftersom det här målet har ansetts så principiellt viktigt, så har 6 stycken svenska justitieråd arbetat med målet på heltid i över ett år det senaste året. Och det är unikt i svenskt rättshistoria.
Det gick inte samernas väg, men skrivningar i domslutet om urminnes hävd fick betydelse senare. Som när Girjas sameby stämde staten för att få ensamrätt till jakt och fiske på sitt område och fick rätt i högsta domstolen 2020. Att resonemangen i domen 1981 skulle få betydelse framåt, det var precis vad Bertil Bengtsson den gången hoppades på.
Det var ju väldigt spännande och intressanta frågor, och då tyckte jag just, men jag säger att man verkligen gjorde nytta. Vi gjorde uttalanden om samernas rättigheter och sånt som vi sen hoppades skulle bli till nytta. Ja, de har blivit nu i samerna inte så väldigt populära i regeringen. De tycker de är besvärliga, men i varje fall så levde man i tankarna i den jämtländska fjällvärlden och dess historia på ett väldigt spännande sätt.
Men han hade velat komma längre med samerättsfrågorna. Och fram till hösten 2024 såg det lovande ut.
Jag var expert i en stor utredning om lite renmarkskommittén. Och vi höll på och jobbade med väldigt stora motsättningar inom utredningen. Men vi hade jag samarbetade med ordförande och sekretariatet rätt mycket. Och så plötsligt så tog regeringen och sa att de avvecklade utredningen och vi fick aldrig göra färdigt det. Och det var väldigt snopet för att det var en väldigt intressant fråga att skriva ny lagstiftning om sån. Alltså det lustiga med samernas verksamhet att de har ett helt annat, de håller sig inte till våra fastighetsbegrepp, de har ju samebyarna och det har ingenting att göra med fastighetsindelningen och det där skulle man egentligen det skulle vara intressant att göra ett försök att föra in samernas fastighetsrätt på något vis i den andra fastighetsrätten.
Jag har lyssnat där, har du fått med en del saker?
Solveig har legat och vilat en stund och lyssnat på oss från ett annat rum. Nu är hon tillbaka och hon har ett papper med sig som hon brer ut framför sig på den vita duken mellan oss.
Det är mångsidighet jag har kommit fram med till alla dina humanistiska intressen och biologiska och allting sånt där. Och nyfikenheten har den kommit fram.
Din sälla lilla vän, har du suttit och förberett den här?
Nej, jag gjorde det nu när jag låg på sängen och sträckte ut mig. Och sen, men jag tycker inte det har kommit fram att du är rolig.
Du är det så att du är jag inte rolig och inte kommer för oss.
Om du har fått med när det gäller Bertil.
Nej, men sen har
att han är väldigt snäll. Ja. Men inte minlös.
Men
att han är begåvad jag vill gå fram. Men folk säger, ja men Bertil är så begåvad. Han är begåvad, men han är väldigt flitig också.
Flitig?
Ja. Du vet det här,
min pappa fick lära sig hur mycket han ville säga det när jag inte verkar intresserad så han kom ihåg att flit övervinner förstånd och jag illustrerade det är alltså att som sagt var det inte svårt att tänka om jag har varit flitig.
De här två blev ett par redan under kriget i skolan hemma i Göteborg. Men sen kom de ifrån varandra några år när Bertil flyttade till Uppsala för att plugga. Här hann han ta en fil. kand. I litteraturvetenskap 1946 innan han tog chansen att byta spår.
De var så förfärligt djupsinniga, mina vänner på de här seminarierna. Och så att jag tyckte det var rätt jobbigt. Då hade jag... Mina juristvänner, de har avgjort inte djupsinniga. Tänkte jag att det är nog bättre för att gå över till det. Och då ångrar jag egentligen inte för att... alltså, läsa juridik är tråkigt, men jobbet betyder roligare än man kan få om man läser humaniora.
Så det blev juridik. Och halvvägs framme till en jurkand var Bertil på besök i Göteborg och på konserthuset. Där stötte han på Solveig igen. Det var 1948. Sen blev det äktenskap, 3 barn, umgängesliv, botaniska resor, fågelskådning vid sidan av juristkarriären då. Och när Solveig undrar om jag fått med allt så är svaret med nödvändighet nej. Att Bertil Bengtsson besökt alla Sveriges kommuner till exempel. Eller att han lärde sig läsa finska. Ska vi ta det i alla fall? Hur kom det sig?
Ja, det var när vi var ung, gick i Finland och Jag vet inte, jag gick i Tammerfors och gick och tittade och tänkte, de här, det ser ju precis som mina kompisar, och det är ju hemskt att man inte kan prata med dem. Och då så började jag och skaffa läroböcker finska, och ett tag så gick jag på universitetet här och tog en del poäng i finska, men jag lärde mig aldrig prata riktigt, för att då skulle jag få en sommarkurs i Jyväskylä, och jag kunde inte släppa med Solveig till Jyväskylä, så att jag lyckades aldrig ta mer än 34 poäng i finska. Men det luriga är att man måste ju hålla kontakt med det. Så att på 90-talet så kunde jag läsa romaner och allt möjligt. Jag läste flera doktorsavhandlingar på finska. Men nu skulle det vara besvärliga, för jag läser det mer sällan nu. Så att, men det är ett väldigt roligt språk, och inte minst lyriken var ju väldigt, det var som en upplevelse att träffa helt nya dikter som man aldrig trodde man skulle få läsa, men man trots allt begrepp, för det var mycket roligt. Så att det var väldigt roligt.
Jag kan ju se en glimt av havet.
På tåget mot Gävle har Bertil guidat mig till när jag ska titta ut för att inte missa Dalälven, eller för att få en glimt av havet.
Jag skulle kunna ha anvisningar för de allra flesta järnvägsåkare på vilken sida de lämpligen bör sitta.
Ska du resa till Östersund till exempel, som Bertil Bengtsson gör då och då för att jobba på tåget och sträcka på benen en stund i Jämtland innan han åker hem igen, så tänk på det här.
Jag vet, om du har åkt upp till genom Hälsingland, så att sitta på höger sida och titta på Ljusnan är ju en upplevelse. På vänster sida så ser man bara åsar och tippar ner. Medan däremot, nu kommer man till Jämtland, så har man de vackra sjöarna på vänster sida, och har man tur när man närmar sig Östersund så kan man se Oviksfjällen. Ibland så går tågen så jag kan åka till Åre och vända. Och då ser man ju ordentligt med fjäll.
Den här dagen blir det inga fjäll, men ändå lite andra vyer än hemma i Uppsala.
Jag har en känsla av att jag missat tåget mot Ljusdal för vi är så sena. Hinner jag det så stiger jag på, då åker jag också.
Ljusdalståget väntar, men Bertil Bengtsson får hålla bra tempo med gåstavarna längs perrongen för att hinna ombord till nästa arbetspass.
När ska du gå i pension och sluta jobba då?
Du, jag får väl se. Ja, det är klart jag blir dummare och dummare med åren, men fortfarande så klarar jag av en del av de juridiska frågorna. Så när jag märker att det blir för jobbigt så hoppar jag av.
Och där försvinner juridikprofessorn Bertil Bengtsson, 98, in i Ljusdalståget för att fortsätta sitt arbete om försäkringsrätt. Jag som träffade honom i Vetenskapsradion heter Camilla Widebeck. Producent Lars Broström.
Nio minuter över 12 idag i Vetenskapsradion handlar det om funderingar inom Europa, om hur man kan erbjuda forskare ett alternativ till att jobba i USA. Vi ska höra en bit ur veckans Ekonomiakuten med Maja Åström, där det handlar om något som de allra flesta vuxna gör varje år.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags. Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. I år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnade varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag.
Frida?
Ja, men jag tänker på exempelvis RUT- och ROT-avdraget då. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera RUT och ROT. Man fick ju separata tak för RUT och ROT. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall.
Hör Ekonomiakuten i P1, efter 2 i eftermiddag och när du vill i appen Sveriges Radio Play. Och i veckans samtal med stil är det premiär för frågor till modedoktorn Susanne Ljung. Först hör vi Samantha Ekman.
Alla vet ju att det liksom ingår i titeln doktor att då och då svara på frågor. Och nu har vi ju en livslevande modedoktor här på STIL och det är du Susanne. Och idag är det då äntligen dags. Vi har gått ut på vår Instagram och efterlyst er lyssnares frågor.
Ja.
Innan vi börjar, vilken är den vanligaste modefrågan som du får?
Men jag får inte så många frågor faktiskt.
Ingen?
Nej, rätt sällan.
Då kanske du får göra dig redo nu för att det kan ju droppa in en och annan fråga i framtiden eftersom vi nu öppnar upp den här dörren. Och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Har du en fråga till Susanne så skriv till oss på Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej Stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge. För jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer. Bland annat då en päls.
Hör fortsättningen av Susanne Ljungs svar i samtal med stil efter 11 idag på förmiddagen i P1. Och frågepodden finns redan i appen Sveriges Radio Play. På eftermiddagen spinner systerprogrammet STIL vidare på temat att rensa i garderoben. Programledaren Erik Sjölin tar oss med till en av sina grannar, konstnären Kristina Thomas Dahlberg, som har bott i samma lägenhet i snart 40 år.
Kristinas mormor hette Renée Björling och var skådespelare. Hon arbetade på Dramaten i 40 år och medverkade i en lång rad svenska filmer.
Jag glömmer ingenting, men jag observerar en hel del.
Men hon sydde också vackra kläder som Kristina har sparat, även om hon inte använder dem längre. Över en fåtölj ligger en kopia av en Chanel-dräkt som mormor sydde till Kristina för länge sedan. Och på en galge på sovrumsdörren hänger en virkad dräktjacka.
I den här vackra, vackra lila-blå färgen. Det skulle vara exakt rätt färg. Alltså hon har till och med fodrat den här lilla, de här små fickorna. Och det här är ju som en liten dräktjacka. Och den hade jag när jag var väldigt ung. Det var ju mycket så att när jag var 20-någonting, då skulle man ju se ut som en dam. Inte nu, men då. Nu är jag en dam. Men då skulle jag se ut som en... Det var sånt mode.
Kristina och hennes mormor Renée hade en nära och kärleksfull relation. Som liten brukade Kristina springa över till Dramaten om rasterna och sitta i mormors loge. Då provade hon kläder på Kristina. Hon kan än idag minnas hur det kändes när mormor nålade klänningarna, hur det kittlade mot knäna.
Stil i P1 hör vi 2:30 i eftermiddag. Idag får vi veta vem som belönas med Sveriges Radios Nobelpris 2025. Lyssna på P1 Kultur som börjar klockan 1. Och ikväll 7:30 kan vi höra vinnarnovellen i P1.
Spanarna.
För snart kan det vara för sent. Det är egentligen bara att se framtiden an.
Ombytta roller slutar inte här. Nej, snart kommer vi få leva i en framtid där vi alla blir huvudpersoner i en ny version av ombytta roller.
Och orden på allas läppar, det är lite lagom fartlek.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Och nu börjar en ny nyhets- och aktualitetsmorgon.
Så är det. Det är fredag den 28 mars. God morgon säger vi till dig som lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Avtalsrörelsens slutspurt. I helgen löper de flesta och största kollektivavtalen ut och parterna ska försöka komma överens om massa saker. Men störst betydelse får nog det så kallade märket. Den nivå av löneökningar som sen får påverkan på över 3 miljoner svenskars löner. Vi ska höra vad det kan tänkas bli för nivå i år och hur stor roll en decimal hit eller dit egentligen spelar. Carl Skau är en av våra gäster. Han är operativ chef för FNs livsmedelsprogram. Ska fråga honom om situationen i Gaza efter att kriget återupptagits. Vilken nytta man kunde göra där under vapenvilan och om man eventuellt lyckats skjuta en hungerkatastrof framför sig. Och såklart om hur man jobbar nu då bomberna faller igen. Det och mycket annat i P1 Morgon. Fredag, Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
Här är Ekots nyheter. God morgon. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns någon misstanke om brott. Det här säger rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda sådana här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
När det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna.
Reporter här var Simon Andrén. Efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer så behöver reglerna skärpas och bli tydligare för vad som gäller deras aktieinnehav enligt flera experter. De anser att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare, det vill säga att de inte själva fattar besluten om vilka aktier som ska köpas, säljas eller behållas. USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade det var att det amerikanska förhållandet till Filippinerna är starkt.
I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country.
President Trump har varma känslor för det här fantastiska landet, sa Pete Hegseth när han mötte Filippinernas president Ferdinand Marcos och klargjorde att USAs åtagande till ländernas försvarsavtal och partnerskap är orubbligt, pansarklätt.
He and I both want to express the ironclad commitment we have to the mutual defense treaty and to the partnership.
Det här är Pete Hegsets första resa till Asien som försvarsminister för en administration som säger sig vilja prioritera militär avskräckning mot Kina.
Peace through strength is a very real thing, specifically in this region, considering the threats from the communist Chinese.
Under dagen kommer Hegseth att föra samtal med Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro. Axel Kronholm, Manila.
Och fler amerikanska toppolitiker är på resa. Idag väntas nämligen vicepresident J.D. Vance och hans fru komma till Grönland för ett besök på en amerikansk militärbas där. Ett besök som väckt mycket uppmärksamhet efter att president Trump upprepat krav på att USA bör ta över Grönland.
Jag syns han går lite till, han respekterar inte det grönländska önskar och väl
President Trump respekterar inte grönländernas egna val, säger Benedikte Ingeman i Grönlands huvudstad Nuuk. En stad som skulle ha fått besök av en amerikansk delegation i veckan, men så blir nu inte fallet. I helgen meddelades det att vicepresidentens fru Usha Vance och USAs säkerhetsrådgivare Mike Waltz skulle besöka bland annat Nuuk. Det utan att ha fått en inbjudan av varken den grönländska eller danska regeringen, något som ledde till starka protester både i Nuuk och Köpenhamn. Nu blir det istället bara ett besök på en amerikansk militärbas på Grönland för USAs vicepresident J.D. Vance och hans hustru. Ett besök som inte ses som lika kontroversiellt, och från danskt håll tolkar man det här som en deeskalering från amerikanernas sida. Och kan i alla fall tillfället dra en suck av lättnad.
Daniel Hedström.
Och David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Så till något helt annat, för vid Grammisgalan igår kväll så blev Benjamin Ingrosso kvällens stora vinnare. Förutom priset för årets artist så fick han också pris för årets låt och årets album. Idag får hela landet molnigt till att börja med. Ett område med regn eller i fjällen övergående i snö passerar åt nordost över främst de västra landskapen. I sydöstra Götaland och Ostlesteseran klarnade upp efter hand. Från 12 till 14 grader i söder till ner mot 5 minusgrader längst i norr. Ekot Carina Galano, Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till kortversionen av torsdagens Ring P1. Först ut här i samtal med mig, Erik Blix, Gesa Chikash från Mölndal.
Jo, jag tänkte jag skulle lansera ett förslag här som kanske kan lösa upp den här långköraren med sommartid. Jag tillhör ju de som inte tycker om sommartid, tycker att det är ett märkligt påfund. Det skaver lite i mig under sommarperioden, och därför tänkte jag. Ett tag var det ju på gång att vi skulle avskaffa sommartid, och det hade ju varit kanon tycker jag då. Men det är ju många som gillar det, så därför så är jag inne på att 2025 borde vi kunna ha frivillig sommartid. Det är ju egentligen det som är mitt förslag.
Hur ska det gå till? Ska vi ha olika tid på klockorna då, menar du?
Ja, alltså det är ju det vi gör i vilket fall. När vi säger sommartid så säger vi, jaha, nej men nu är klockan en timme framåt här, allihopa. Ja. Det är ju det vi gör. Och då tänker jag att ja, men, om vi kan göra det frivilligt så kan ju de som vill gå upp en timme tidigare nu från och med nästa vecka få göra det och åka och göra det de vill och åka hem en timme tidigare.
Ja, ja.
Och de andra som mig så att säga går kvar på normaltid bara. Det är ju inte, svårt att lösa det, men det är klart. Nej. Att det skulle ju vara ett litet glapp där på en timme mellan de som är på fake-tid och de som är kvar på normaltid.
Okej, de får finna sig i alltså att gå upp tidigare på morgonen, eller hur det nu blir.
Tvärtom
blir det ju, tvärtom, ja precis. Men, ja, du menar inte att en del av befolkningen ska ha en tid inställd på sin klocka och att en annan del av befolkningen ska ha en annan tid inställd på sin klocka?
Nej, men jag kan tycka att den officiella tiden kan väl få vara sommartid, det spelar inte mig någon roll. Men
nej.
Att min biologiska klocka ska behöva ändras på grund av det stör mig däremot.
Men ja, det här är ju en spännande diskussion, den dyker alltid upp så här års. På vilket sätt påverkar då den här tidsomställningen dig? Vad händer med dig?
Ja, det skaver bara. Det är varje morgon och varje kväll när man tänker att jaha, men nu är klockan så här. Och min klocka då, min biologiska klocka som är anpassad till normaltid. Och egentligen i 40 plus års tid så har jag bara tyckt att det var skitjobbigt, speciellt i början av omställningen. Och jag känner det ändå fram tills att vi får tillbaka den där timmen som då blir allting liksom rätt för mig bara. Jag känner mig fokuserad när jag är på jobbet, jag är utvilad när jag ska vara utvilad. Alltså allting bara funkar som det ska. Sen, jag vet ju att det finns andra som blir mycket värre drabbade än mig. Men det lilla jag känner av gör ju att jag tycker att man åtminstone kan överväga någon form av frivillighet i detta för att inte det ska bli majoritetsförtryck av oss som... Ja.
Nu känner ju inte jag till liksom omfattningen av vilka som gillar det och inte gillar det, men jag tycker nog ändå att det låter lite stökigt, även ditt förslag, måste jag erkänna.
Ja, jo visst, men varför ska säg 25% och djur och annat, det är ju mycket det också. Varför ska vi så att säga behöva ha det här obehaget när man, jag tycker att de som vill gå upp tidigare och hålla på med den där leken, vad det nu är för någonting. Det får man absolut göra om man vill. Jag har absolut inga synpunkter på det, men jag tycker det är märkligt. Alla ska tvingas ställa om sina biologiska klockor också.
Ja, det är åtminstone ett helt nytt förslag, Gesa, det måste jag erkänna. Ja. Den har jag inte hört förut och det kan ju vara uppfriskande. Vi får se om det är någon som hakar på diskussionen. Tack så mycket för att du ringde.
Tack, Erik.
Ha det så gött. Tack ska du ha. Vi har med oss Ann-Sofie Schill från Sollentuna. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad vill du prata om?
Ja, någonting som jag funderat på ett tag, det gäller kärnkraftverk, ny kärnkraft. Egentligen så är jag inte inne för att säga att vi ska köra kärnkraft eller inte. Men om vi ska göra det, varför inte använda upp den uran vi försöker gräva ner igen för att spara 100 000 år?
Ja, är det tekniskt försvarbart att använda uranet igen och i så fall till vad? Det känner inte jag till riktigt hur man gör, måste jag erkänna.
Okay. Ja, det är så här att åtminstone 20 år tillbaka i tiden, om inte mer, så har de ju pratat om att det finns en ny teknik som man kan utvinna mer av energin i uranet för att istället som för nu. Jag ska inte säga att jag har rätt, men jag tror att man utvinner 1% av energin ur uranen nu för tiden. För att få ut el och allt sånt där. Men det finns ny teknik som man kan använda upp till åtminstone 90% av energin i uranen. Så att den blir liksom, dessutom rätt ofarlig mot slutet då.
Ja. Om det verkligen finns en sån teknik så är det ju egendomligt att man ska gräva ner avfallet. Är du orolig för det vi då planerar att förvara i urberget?
Ja, om man inte kan komma ihåg krig efter 70 år, vad så här kriget handlar om efter 70 år, så kan man inte komma ihåg efter 100 år varför uranet är farligt, om man säger så. Och jag tycker också det är ett resursslöseri. Jag tror till och med att i vetenskapens värld för 15-20 år sedan så presenterades de här alternativen. Då att hur man kan använda, ta ut mer energi.
Ja, det är möjligt att det är så. Jag känner inte riktigt till det där så jag överlämnar det till de som är mera tekniskt kunniga. Men om det går att utvinna mer ur det här uranet så tycker du inte att vi ska gräva ner det i alla fall. Den saken.
Nej, utan då ska vi använda upp energin vi har. För att, jag menar, vi återvinningar är till allt bara för att inte här.
Okej. Ann-Sofie, tack så mycket för den synpunkten. Vi får se om någon hakar på. Då ska jag berätta lite grann om vår post i sociala medier som handlade om regeringens satsning på försvaret. Det är ju aktuellt idag. Där har vi också fått lite grann reaktioner. Regeringen och Sverigedemokraterna lånar ju alltså till försvarssatsningen 300 miljarder kronor extra under de kommande 10 åren för att nå det här målet 3,5% av bruttonationalprodukten. Hur ser du på att finansiera försvarsupprustningen med lån, var frågan. Anders svarar med en fråga. Han säger, var är krigsobligationerna? Kristina säger att låna är ett måste för att vi ska ha ett starkt försvar. Adam tycker, skjuter över hela finansieringen på barn och barnbarn. Det är skamligt. Använder de tidigare neddragningarna i försvarsanslagen till skattesänkningar för de rikaste. Dags att återbeskatta dessa. Ja, de rikaste då alltså. Linda tycker vi behöver vårt försvar. Skulle bara inte skänka och ge för mycket till andra länders elände. Bra att vår statsminister och Sverigedemokraterna nu satsar på Sverige, tycker hon. Och det handlade alltså om storsatsningen från regeringen och Sverigedemokraterna. 300 miljarder kronor extra under de kommande 10 åren till försvaret. Ulf Jäder ifrån Västerås. Och det är ett tema som, det är ett tema som engagerar. Hallå där.
Hallå där. Ja, jag vet inte. Är det någonting att bry sig om överhuvudtaget?
Ja, du vill tala om det här med tiden, du också. Men ja, jag kan tala om att det kommer in drösvis med reaktioner just när det gäller det här. Men vad är din synpunkt?
Ja, det är synd om de här stackarna som lider så hemskt av det här. För de kan ju inte åka till Finland, för de är ju en timme efter oss. Alltså en timme, det är absurt. Det finns ju någonting i samhället som jag stör mig otroligt mycket på. Vi lever ju i en demokrati, men vi har ju fått någonting som jag kallar för minoriteternas majoritet.
Och det kan vad är det för något?
Det kan applicera på vilken grupp som helst. Och du kan ta det på fotbollspublik. 90-95% sköter sig, 5-10 gör inte det. Man pratar om de här 5-10 som inte gör det. Så är det med alla grupper i samhället. För det är samma sak med det här. Han sa att det var 25% som led av det. Ja, men vi är 75% som inte lider av det. Alltså, hallå?
Ja.
Jag blir bara så jävla trött. Det är en icke-fråga. Nu har vi det som vi har det. Ja, det kanske inte är bra för alla. Nej, men många tycker att det är bra. Ja, men då, varför ska vi som tycker det är bra anpassa oss efter någon som tycker det är dåligt? Jag förstår inte.
Det är så vi har ordnat med många frågor i samhället, att majoriteten bestämmer. Ja,
men så ska det väl vara. Vi har ju valt att leva efter det sättet att leva i det här landet, då ska det väl vara så, eller?
Jo, det är klart, det ska det ju, men samtidigt då, om många människor lider av det här så måste de väl få komma till tals, och så kanske majoriteten får fundera på vad som är bra för alla. Är det inte så vi brukar göra? Vi diskuterar och så kompromissar vi.
Ja, men du kan ju aldrig få konsensus till 100% i en fråga, så är det ju.
Nej, så är det nu.
Ja, och då ja, men det finns väl kanske viktigare saker att diskutera än den här. Jag har inte haft klocka på mig som 86, så jag lever ett underbart liv.
Nej, men skulle det vara något problem för dig om vi slopade tidsomställningen då?
Det är helt egalt. Jag går och lägger mig när jag är trött och går upp när klockan ringer. Om den ringer en timme senare eller tidigare, det spelar inte mig någon roll.
Nej.
Det enda jag märker är att alltså på måndag när vi har fått sommartid, då är det lite mörkare när jag åker till jobbet. Ja. Mm. Absolut. Men det går över på 3 dagar. Sen är det ljust igen. Ja, då är
Ulf,
det så.
Ett av många inlägg i denna angelägna fråga. Tack så mycket för det. Du har hört kortversionen av torsdagens Ring P1. Nästa program hör du fredag morgon klockan 9.30 med Emmy Rasper vid mikrofonen. Och du når oss dygnet runt på 020 22 10 10. Ring P1.
Den här veckan möter vi prästen och författaren Kent Visti som tar sin utgångspunkt i ett tomt rum.
Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vände sitt ansikte till dig och ge dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivenskans namn. Amen. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Jag berättade om hur jag efter att dottern flyttat inredde hennes rum som ett gästrum som skulle vara som att komma hem till en snäll morfar. Att världen blev allt mer osäker tämligen snabbt och hur vi hela tiden måste förhålla oss till makt. Om att tröst är erfarenheten av att inte vara ensam. Så vinner jag en stol på auktion. En stol som jag vill ha i mitt nya rum. Den måste hämtas på plats uppe i Småland och jag mamma gör en roadtrip på årets första vårdag. Vi hämtar stolen, äter äggmackor och termoskaffe på kyrkogården i Skillingaryd. Solen som värmer i ansiktet och ett ivrigt och vårrusigt chatter i tallkronorna. En förhöjd livskänsla. Så för att försäkra oss om att inte behöva stanna på vägen hem letar vi efter en toalett och hamnar på Skillingaryd arena. Där inne tjuter gummisulorna mot golvet och domarens visselpipa ekar i den väldiga arenan. Det är innebandycup för flicklag. När vi kommer är det uppvärmning och föräldrar har ställt upp ett bord som fungerar som kafeteria. Grillchips i små påsar, plopp, bland saft och korv. På läktaren sitter spelarnas föräldrar i små grupper. En del av dem har låtit trycka upp likadana jackor med texten stolt supporter på. De är engagerade och mitt i livet. Livet är mitt ibland dem. Och med min lite flaxiga och flyhänta kyrkosyn vill jag mena att här är kyrka. Här verkar heligande. Min vän som också är morfar brukar ibland bistå sin dotter med livspusslet genom att hämta sitt barnbarn vid skolbussen. Alla är mycket nöjda de gånger det sker. Det bryter av, det blåser av lunket som tillvarons små hoppsasteg. Den här dagen var inget överenskommet utan hastigt uppkommet. Det kom att bli som en överraskning för flickan att morfar väntade vid hållplatsen på vägen hem. En lång, varm kram och mitt i omfamning säger hon att morfar, jag visste att du skulle komma. Men hur kunde du ha vetat det? Ingen har ju talat om det för dig. Jag hoppade så mycket att du skulle göra det så jag visste att du skulle komma. Kan vi odla ett så starkt hopp tillsammans att det växer till en trosvisshet? För tänk om freden kommer, den stora freden. På E4:an med mamma och Dolly Parton fylls jag av något som närmast beskrivs som tacksamhet, tillit och hopp. Jag tänker på innebandycupen i Skillingaryds arena och på de hundratals, tusentals, hundratusentals miljoner människor som just i denna stund engagerar sig. De engagerar sig i vårt gemensamma liv, hur vi gör tillsammans. De applåderar bra, men kanske inte fullt ut lyckade skott på mål. De sitter i möten och planerar, låser upp, kokar kaffe, stränger rack, skriver protokoll, gör Facebookgrupper, tröstar, ringer och hör hur det är och vad som egentligen hände. Det vi kallar Gudsriket, den stora freden, finns redan här, mitt ibland oss. Redan nu, men ännu inte. Engagemang och kärlek är en motståndshandling och alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Hela kosmos är genomlyst av kärlek och skiner igenom med termoskaffe, fågelchatter och snälla morfäder som hämtar vid bussen. Kärleken bärs i engagemang vid en innebandyturnering och i plopp på ett provisoriskt kafébord. Jag fylls av tacksamhet över mamma, Dolly Parton och äggamackor. Större än så är inte livet, men sannoliken inte heller mindre. Så kamrater, medborgare och syskon i tro. Självomsorg är en motståndshandling. Hopp är en motståndshandling. Tillit är en motståndshandling. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Det blir bra det här. Inte nu, men sen. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kommer din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.
Du har hört prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio och heter Du som gick före oss. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio Play. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Bara för några år sedan kostade det ett halsskydd under 100-lappen, nu är det 350 spänn. Toppskridskor för 1,5 eller 1,9, nu kostar den 12 000 minst.
Kostnaderna för barns idrottande ökar. Går det att komma billigare undan? Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett omfattande lågtrycksområde finns på Norska havet. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Sydväst 8-13 meter per sekund. Ikväll 5-10 och vridande till omkring väst. På Tyska bukten fram till ikväll risk för dålig sikt eller dimma. I övrigt mest god sikt. Skagerrak, sydväst 10-15. I eftermiddag avtagande, i natt 5-10. Fram till i natt, risk för dålig sikt eller dimma, tidvis regn. Kattegat och Vänern, syd eller sydväst 6-11. I eftermiddag avtagande, i kväll 2-7. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydväst 4-8. Ikväll växlande eller nordväst 1-5. Mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 5-10. Ikväll syd eller sydost 3-7. Mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Syd eller sydväst 6-11. I natt något avtagande. Fram till ikväll risk för lokalt dålig sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst ökande till 10-15. Ikväll avtagande 7-12 meter per sekund och risk för dålig sikt eller dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 23 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 14 över, Sundsvall 4 över, Stockholm 5 över, Karlskrona 6 över, Klagshamn 11 över och Göteborg 19 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 61 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, syd 9 meter per sekund. Oxöy 4, sydväst 7, Skagen, syd 6, Nordkoster, sydväst 10, dålig sikt och regn. Väderöarna, syd 12, Måseskär, syd 9, Naven, sydväst 4. Vinga syd 8, Nidingen syd 7, Anholt sydväst 7. Drogden sydväst 8, Falsterbo syd 6, Arkona syd 5. Skillinge sydväst 4, Hammerodde sydväst 7, Hanö sydväst 9, dålig sikt. Utklippan sydväst 8, Öland södra udde sydväst 6, norra udden sydväst 5. Harstena syd 4, Hoburg sydväst 5, dålig sikt. Östergårdsholm syd 6, Fårösund syd 5, Gotska Sandön sydväst 5. Landsort sydväst 6, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna sydväst 8, Söderarm och Finska Utö sydväst 7. Nyhamn sydväst 8, Märket sydväst 11, Örskär sydväst 12. Äggegrund och Kuggören syd 5, Brämön sydväst 5, Lunge syd 6. Skagsudde och Järnesklubb ost 1, Holmön sydväst 4, Bjureklubb syd 6. Piteå Rönnskär sydväst 5, Rödkallen syd 7, Kemifyr sydväst 10 och Storön sydväst 8 meter per sekund.
God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Marta Innestam, Kari ser oss Ekonyheter den här morgonen bland annat om en ny rapport från Barnombudsmannen.
Ja, enligt rapporten vittnar barn och unga som är frihetsberövade om våld på bland annat SIS-hem.
Sen till Rumänien och presidentkandidaten Calin Georgescu som stoppas från att delta i valet. Ett domstolsbeslut som väcker frågor om statusen på landets demokrati även bland de som är starkt kritiska till Georgescus politik. Välkomna att lyssna på oss denna fredag. Klockan är 6. Här är Ekots nyheter.
Efter ministrars tvivelaktiga aktieaffärer behöver regelverket ses över. Polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Och idag är det dags för det uppmärksammade besöket på Grönland för USAs vicepresident. Det är rubrikerna klockan 6. Ja, det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som har handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier under sin tid som ledamöter av regeringen. Därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till. Att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
Ministrar får äga och handla med aktier. Men risken för att misstänkliggöras för att gynna sig själv eller att hamna i intressekonflikter har gjort att flera ministrar ur de senaste regeringarna valt bort att äga aktier.
Men 9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier och flera av dem har också handlat med aktier under mandatperioden enligt dokumentation från regeringskansliet. Ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner. Det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om nuvarande utrikesministern och arbetsmarknadsministerns aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, som är professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare. Tom Madell.
För att undvika att dra på sig onödig kritik eller riskera att hamna i olika typer av gränsdragningsfrågor så kanske det är tydligare och enklare.
Både arbetsmarknadsminister Mats Persson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har sagt att de inte gjort något fel och att de följt det svenska regelverket. Men Maria Malmer Stenegard avfärdar inte idén om extern förvaltare för ministrar.
Jag tycker det är en intressant diskussion, men idag är det ju inte så regelverket ser ut.
sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men som vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter, men också kristna i Syrien, har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Tusentals människor har flytt först ut i skogar och fält i närområdet, sen över gränsfloden till Libanon. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Det är oklart hur många kvinnor och flickor som förts bort, men flera som jag talat med säger samma sak, hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedin-krigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Förföljelsen av alawiter, som är samma religiösa sekt som den störtade diktatorn Bashar al-Assad tillhör, har pågått sedan regimskiftet i december, men eskalerade nyligen efter strider mellan Assad-trogna och regeringsstyrkor. I hämndaktioner eller planerade dåd dödade civila i byar och samhällen kring Medelhavskusten i Syrien. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade var att det amerikanska förhållandet till Filippinerna är starkt.
I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country.
President Trump har varma känslor för det här fantastiska landet, sa Pete Hegseth när han mötte Filippinernas president Ferdinand Marcos och klargjorde att USAs åtagande till ländernas försvarsavtal och partnerskap är orubbligt, pansarklätt.
He and I both want to express the ironclad commitment we have to the mutual defense treaty and to the partnership.
Det här är Pete Hegsets första resa till Asien som försvarsminister för en administration som säger sig vilja prioritera militär avskräckning mot Kina. Avskräckning är särskilt viktigt i den här regionen och i det här landet med tanke på hotet från det kommunistiska Kina, sa Hegseth.
Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country. Considering the threats from the communist Chinese and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict.
Under dagen kommer Hegseth att föra samtal med Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro. Axel Kronholm, Manila.
Och flera amerikanska toppolitiker är på resa. Idag väntas nämligen vicepresident J.D. Vance och hans fru komma till Grönland för ett besök på en amerikansk militärbas där.
Jag syns han går lite till, han respekterar inte det grönländska önskar och valg.
Trump respekterar inte grönländarnas egna val, säger Benedikte Ingemann i Grönlands huvudstad Nuuk. En stad som skulle ha fått besök av en amerikansk delegation i veckan, men så blir nu inte fallet. I helgen meddelades det att vicepresidentens fru Usha Vance och USAs säkerhetsrådgivare Mike Waltz samt energiministern Chris Wright skulle besöka bland annat Nuuk. Det utan att ha fått en inbjudan av varken den grönländska eller den danska regeringen. Något som ledde till starka protester både i Nuuk och Köpenhamn. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa att besöket innebar en oacceptabel press.
Det är ett oacceptabelt press som blir lagt både på Grönland och Danmark i den här situationen, och det är också ett press vi kommer till att stå emot.
Allt amerikanerna gör på Grönland måste ses i ljuset av Donald Trumps önskan om att ta över ön, la Mette Frederiksen till. Men i tisdags tog historien en ny vändning.
And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her.
USAs vicepresident J.D. Vance berättade att han själv skulle följa med sin hustru på resan. Men ganska snart stod det också klart att det nu inte blir något amerikanskt besök i det grönländska samhället. Paret Vance ska bara besöka den amerikanska militärbasen Pituffik Space Base i nordvästra Grönland. Ett besök som inte ses som lika kontroversiellt. Och från danskt håll drar man nu en i alla fall tillfällig suck av lättnad. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har sagt att han ser de ändrade planerna som en deeskalering från amerikanskt håll.
Daniel Hedström.
Och David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
De omdiskuterade italienska migrationscentren i Albanien kan komma att användas av Sverige för att hantera personer som ska utvisas. Det säger migrationsminister Johan Forssell till TT. Forssell som är på plats i Italien säger att om de är intresserade av det och har möjlighet att låta fler länder vara med så är det klart att det kan vara intressant för Sverige. Forssell träffade Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi i Rom i onsdags då de bland annat pratade om det avtal som Italien har med Albanien.